Så vi ska prata om bön, och syftet är att bön är mäktig, verksam och nödvändig för Kristi lärjunge. Och förutsatt att vi uppfyller villkoren för att vår bön ska bli hörd. Och fokus att be är att öppna hjärtat för Jesus som för en vän. Och innan det att vi börjar vårt studie här, så låt oss om bön, så låt oss ha en bön. För vår förståelse, att kunna förstå Guds ord, beror helt och hållet på den helige ande. Och han kommer när vi ber. Det har han lovat. Så låt oss be. Vår kära himmelske far, vi vill tacka dig för att vi ännu en gång får samlas här och vi får studera ditt ord igen. Och vi ber, Herre, om din helige ande. Hjälp oss att förstå det här viktiga ämnet om bön. Hjälp oss att inse vårt behov av det. Och hjälp oss att uppfylla de villkor som vi behöver i våra liv för att vi ska kunna vara frimodiga och kunna få våra böner besvarade av dig, Herre. Så vi vill tacka dig för vad du kommer att göra idag och för att du har hört och svarat den här bönen. För vi ber i tro på Jesu Kristi namn. Amen. Det här studiet kan man ge i princip när som helst. Det är inte något som är direkt kronologiskt, att man måste ge det vid ett specifikt tillfälle. Utan när helst personen som du studerar med har en fråga om bön, då kan man gå till det här studiet. Och strukturen på studiet är följande, att de första texterna handlar om varför be. Lite, varför. De första tre texterna. Och sedan text 4 till och med 12 handlar om villkor. För att vår bön ska bli hörd. Och vi kommer att prata om följande villkor. Eller ja, vi kommer att prata om. Första villkoret är att be. Det andra villkoret är att inse sitt behov. Det tredje är att be om förlåtelse för kända synder. Sedan handlar det om tro. Och till slut uthållighet. Och sedan att be enligt Guds vilja. Det är sju villkor som vi kommer att prata om. Så. Låt oss öppna våra biblar till Markus 1. Vad är bön och varför är det viktigt? Markus evangeliet kapitel 1. Och den som känner sig manad kan läsa vers 35.
Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enskild plats och bad där.
När vi tittar på Jesus, han var Guds son. Han var den som har skapat allt. Han var Gud själv. Han kom och blev människa på jorden. Och vi kan tänka oss att ja, men, han behöver väl inte be. Han som är Guds son, han kan ju. Han måste vara stark i sig själv. Varför behövde han be? Men gång på gång i Bibeln så ser vi att Jesus som vårt exempel. Han sökte sig för att be till sin fader. Ensamhet. Till och med Jesus behövde det. Och hur mycket mer behöver då inte vi det? Som syndiga människor. Den här kraften som finns i bön. Är det viktigt att be? Ja. Den person som vi ber till bad. Hur är det vi ska be då? Eller innan vi går vidare så kan vi ställa oss frågan, när var det Jesus bad enligt den här versen?
Tidigt på morgonen.
Jesus började sin dag med att be. Han gjorde inte det bara när han hade tid, utan han avsatte tid på morgonen. Steg upp kanske lite tidigt. Det kan vara jobbigt ibland, eller hur? Men det gjorde Jesus innan det hade blivit ljus ens, så gick han upp för att be. Att ha morgonandakt är bibeliskt. Om vi tittar i Matteus kapitel 6 så hittar vi ännu ett exempel på när Jesus talar om bön. Matteus kapitel 6, vers 5 och 6.
När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå vid synagogorna och i gathörnen för att människor ska se det. Sannoliken, de har redan fått utsikt. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i ditt förgående. Då ska din fader som ser i det förgående belöna dig.
Det är inte tillräckligt med att vi bara ber i kyrkan när vi kommer till kyrkan. Det är inget fel att be offentligt och be i kyrkan. Men det räcker inte enligt Jesus. Det räcker inte heller bara med att be i familjen med andra individer. Utan Jesus säger att vi ska gå in i vår kammare och stänga dörren och be till vår fader i det fördolda. Med andra ord, när ingen annan hör. Det är, vad ska man säga, det andliga livets nyckel. Det som gör att vi kan egentligen hålla oss levande. Och Jesus uppmanar oss till att göra just det. Att gå in i vårt fördolda. Där ingenting får störa oss. Och vi kan bara samtala med Jesus. Vi kan öppna vårt hjärta och berätta precis vad vi känner. Vi kan inte säga så mycket att vi gör honom nedtyngd eller vi säger för mycket så han orkar inte lyssna på oss. Nej, vi kan berätta då precis allt som vi har på vårt hjärta. Vi kan öppna vårt hjärta som det står här för Jesus som för en vän. Och det är vad han önskar. Ni vet, en relation behöver kommunikation. Hur många kan hålla med om det? Ja, om någon har i alla fall varit i ett äktenskap till exempel, så vet man att en relation kräver kommunikation. Man kan inte ha en relation om man inte kommunicerar. Och samma sak är det med vår himmelske fader, med vår relation till Jesus. Om vi inte kommunicerar med honom så kan vi inte ha en fungerande relation med honom. Det här bönen i det tysta är väldigt viktigt. Bön är inte något som drar oss närmare. Eller förlåt, bön är inte något som drar Gud närmare oss, ska jag säga. Det är inte så att Gud säger, ja men okej, nu ber dem, då ska jag komma närmare dem. Utan snarare är det att det drar oss närmare Gud. Det får vårt hjärta att ha rätt sinnesinställning. Och gör oss mottagliga. För Gud är hela tiden lika villig att göra goda saker för oss. Men vi behöver får bli inställda och lyssna till hans röst. Så. Det är lite om bön i allmänhet. Men låt oss se på ett till exempel när Jesus bad i Lukas kapitel 11. Lukas kapitel 11 och vers 1.
En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.
Jag tycker det är en intressant fråga som den här personen ställer. Han säger helt enkelt att lär oss att be. Behöver vi lära oss att be ibland? Är det någonting som bara kommer naturligt? Nej, tydligen så finns det saker vi behöver lära oss om bön. Att lära oss hur vi ska be på ett sätt som är bra. Jag kan skriva upp en extra text här. Och det är Jakob kapitel 4, vers 2-3. Står så här. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa. Så kan man be illa? Tydligen. För att slösa bort allt på njutningar. Så det finns ett felaktigt sätt att be på. Och det finns ett rätt sätt att be på. Och vi får inte bönesvar om vi ber på ett felaktigt sätt. Utan vi behöver lära oss att be. Och det kan vi kan göra som den här lärjungen gjorde. Vi kan be Jesus om att lära oss att be. Vi kan säga till honom, lär mig att be Jesus. Och jag tror att ifrån hans ord så kan vi lära oss mycket om hur vi ska be. Och vi ska titta på några villkor för att få bönesvar. 7 villkor om hur vi ska få våra böner besvarade. Låt oss gå till det första villkoret i Filipperbrevet 4:6. Och som extra text kan ni skriva upp Matteus 7:7 där. Vad står det i Filipperbrevet 4, vers 6?
Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt som vet era önskningar genom åkallen och bön med tacksägelse.
Okej, så vad ska vi göra? Om vi vill låta Gud veta våra önskningar, hur ska vi göra det?
Genom åkallen och bön med tacksägelse.
Mhm. Precis, det är en jättebra fråga. Varför ska vi be till Gud? Han vet ju redan allt om oss. Är det för att informera Gud som vi ber? Nej, det är det inte. Återigen, det är ett sätt som för oss närmare Gud, inte Gud till oss. Och vad vi ser här i alla fall, en uppmaning om att låta Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön. Gud kan inte besvara den bön som vi inte ber. I Matteus kapitel 7 och vers 7 så står det: be så skall ni få. Det är ett villkor. Det är inte för att vi ska informera Gud om våra behov, men för att Gud har satt det som ett villkor. Det visar att vi vill ha det. Om ni tar ett barn till exempel som vill ha något från sin förälder, så kanske man märker att de vill ha det. De försöker kanske slita det eller försöker ta det på något sätt. Och föräldern ser det, ja men barnet vill ha det. Men ändå så vill de att barnet ska fråga om det, eller hur? Och så är det med Gud. Han vill att vi ska fråga honom. För det visar att vi litar på honom. Och vi förstår att han bryr sig om oss. Så det är det första villkoret. Om inte vi ber och lägger fram det inför Gud, så kan inte Gud svara varken nej eller ja på vår bön. Det står också att vi kan låta honom veta alla våra önskningar. Och det här är ett underbart löfte. Vi kan be om vad som helst till Gud. Det finns ingenting som är för litet. Ingenting som är opassande att be ensamt till Gud om. Precis vad som helst kan vi be om. Det betyder inte att han kommer ge oss allting. Han är för vis för att låta oss ge oss saker som kommer att skada oss. Men vi måste ändå våga fråga, våga be. Jag träffade en man nu när jag var ute och knackade dörr som började prata om bön. Och han sa att det här med bön, alltså jag vet inte hur. Han trodde på Gud och att han existerade. Men det här med bön, Han sa det är bara i vissa situationer när jag verkligen, verkligen behöver Gud som jag söker honom. Då säger jag, Gud, nu behöver jag verkligen dig. Annars så oroar jag inte honom, jag stör inte honom, han får sköta sitt. Men när jag verkligen behöver, då söker jag Gud. Men Gud önskar inte bara vara någon polis ute i universum som vill hjälpa oss med bara de absolut nödvändigaste sakerna. Han vill vara involverad i våra liv. Och vi kan låta honom veta precis allt som vi tänker. Vi kan ständigt ha kontakt med Gud i våra tankar. Gud, vad ska jag göra nu? Ska jag sätta på mig de röda eller gröna strumporna? Ni förstår. Vi kan be Gud om precis vad som helst. Och det är det första villkoret. Vi måste be, annars kan vi inte få. Det andra villkoret hittar vi i Matteus.
Jag tycker inte annars att det är så dåligt att man ska kunna be råd för medsel också.
Ja.
Därför att det finns ju så ytterst många möjligheter. Det är väldigt viktigt att man är varsin lätt om man kommer till olika sätt.
Mm. Jättebra, jättebra poäng.
Därför att mål det är så upp i luften och vi ska ändå klä oss på sitt lag.
Helt sant, och det, vi kommer faktiskt att nästa gång på onsdag så kommer vi att studera om vad Bibeln säger om klädsel. Så det är faktiskt ett viktigt poäng som du lyfter upp. Men det finns saker som också är inte direkt tydliga i Bibeln. Om man säger vissa detaljer, vilken skola ska jag gå på? Varför arbete ska jag välja? De typerna av, det finns vissa ramar, men det finns inget specifikt i Bibeln om det. Och även i de bitarna tror jag vi kan lägga fram det inför Gud och vi kan be honom om allt som är på vårt hjärta. Låt oss gå till nästa punkt i Matteus kapitel 5 och vers 6.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Det ska bli mättade.
Så vad behöver vi göra för att bli mättade?
Törsta.
Törsta. Och hungra. Vet ni, Gud kommer att svara på våra böner när vi inser vårt behov utav det. I Jesaja 44, vers 3 så står det:
jag ska utbyta vatten över det sunda och strömmar över det torra. Jag ska utbyta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar.
Där står det om att han ska utgjuta sin ande över dem som törstar. Med andra ord, om vi inte inser vårt behov av Gud så kommer inte han att förse det. Vi behöver inse att vi har ett behov av att av just det som vi ber om. Och då kommer han att svara på vår bön. Vårt behov av Gud är ett argument för att Gud vill hjälpa oss. Och det här tycker jag är uppmuntrande. För om vi inser ett behov, att vi verkligen behöver något, så kan vi lägga fram det inför Gud. Och vi kan säga: Gud, jag behöver det här nu. Du ser det här behovet som saknas. Jag ber dig. Du har sagt att du ska utgjuta din ande över dem som törstar. Jag törstar. Jag behöver din hjälp just nu i det här, eller det här, den här situationen. Så det är det andra villkoret, att inse vårt behov. Vi befinner oss i en strid. Den stora striden mellan gott och ont. Satan arbetar energiskt med att fresta oss, leda oss bort ifrån Gud. Och om vi tänker att vi inte behöver Guds kraft och hans vägledning, så är vi väldigt farligt ute. Vi behöver inse att vi är på en fiendemark just nu. Och vi går inte säkra någonstans utan bön. Så det behovet behöver vi inse. Hur är det med det tredje villkoret? Låt oss gå till psalm 66 och vers 18.
Om jag hade förhört något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.
Så om vi har synd i vårt hjärta, så kommer Gud att höra vår bön då? Om det finns någon medveten synd som vi håller fast vid och inte är villiga att släppa, så står det att då skulle han inte höra oss. Varför då? Är inte det lite hårt av Gud att göra det? Låt oss titta i Jesaja 59 om varför det är så att Gud inte kan höra vår bön när vi har synd i vårt hjärta. Jesaja 59. Vers 1 och 2.
I vissa fall hör han mig om jag ber om förlåt.
Och det tror jag är en jätteviktig poäng. Men då har du tagit det ut ur ditt hjärta och du håller det inför Gud, eller hur? Precis.
Men Gud tillräknar inte som synder inte medvetna. Men i alla fall, vi kan ju ha synder som inte är medvetna om, förstås.
Helt sett.
Medvetna på det som du menar, att inte vi släpper.
Det finns någonting som vi gör som vi vet är fel. Och som vi inte har velat berätta för Gud om. Någonting som vi inte har bett... Vi vill be om förlåtelse för. Eller någonting som vi... Om jag säger att man har synd i sitt hjärta, så innebär det... Hjärtat är ju det man tycker om. Om det finns någon synd som jag tycker om och håller fast vid, så är det ett hinder som gör att Gud inte kan svara på min bön.
Annars måste jag nog säga att min erfarenhet är att ibland kanske jag gjort något fel. Men ändå är Gud nådig och hör min bön. Och då har jag efteråt tänkt, hur kan han svara mig? Jag förtjänar inte hans godhet. Men kanske det är så att jag har inte omhuldat det. Det har varit en sån här kanske mera förbigående tillstånd av rebellitet eller någonting annat. Som han vet att när han påminner mig om det, så jag vill jag släppa det. Men hans nåd tycks vara större än hans noggrannhet att hålla sig till den här versen.
Han är absolut nådig. Det som är vår uppgift är att hitta de villkoren för att vara säker på att vår bön kan besvaras. Och det är de vi tittar på nu. Och jag tror, om vi läser Jesaja, så ska vi se att det blir ganska tydligt om vad Gud menar. Jesaja 59:1-2.
Se, Herrens arm är inte för kort så han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så han inte hör er.
Så är det så att Guds arm är för kort så att han inte kan frälsa? Är hans öra tillslutet så att han inte kan höra? Nej, han kan det. Men vad är problemet? Jo, våra synder skiljer oss från Gud. Så om vi kommer med stolthet, med hyckleri inom oss, och vi kommer och vi ber inför Gud, så som fariserna gjorde till exempel, så kommer inte deras böner att höras. För de hade synd som skilde dem ifrån Gud. Så vad vi behöver göra för att uppfylla det här villkoret om att be, det är att be om förlåtelse för varje känd synd. Så det är den tredje. Att be om förlåtelse för varje känd synd. När vi känner vårt behov av att be om något, så låt oss tänka också på, finns det någonting i mitt liv som jag vet att jag inte ärat Gud genom? Bekänn det för honom. Ta fasta på hans löften. Han kommer att förlåta. Och om vi ber om förlåtelse för de kända synder som vi har, då kan vi lita på att Gud hör vår bön. Vad är det fjärde villkoret? Låt oss gå till Hebreerbrevet 11. Och vers 6.
Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. I den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom.
Så, vad måste vi göra för att behaga Gud? Tro står det här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som kommer till Gud, alltså den som ber, måste tro att Gud är till och att han belönar dem som söker honom. Om vi tror att våra böner inte har någon påverkan, så har de inte det. Om vi tror att våra böner inte gör någon skillnad, så gör de inte det. Utan vi behöver tro på Guds ord. Vi behöver tro på att våra böner når in till himmelens helgedom där Jesus står och vädjar för oss. Vi måste tro att han belönar dem som söker honom. När vi ber så får vi det som vi annars inte skulle ha fått. Det gör en skillnad. Låt oss gå till Markus kapitel 11 för att se en annan vers. Markus kapitel 11 och vers 24.
Därför säger jag dig, tro att ni ska få allt när ni ber om er bön, då blir det så. Men vi vill inte känna vad vi ber om.
Vad sa du?
Det är lite skillnad på vad vi ber om.
Det är Guds vilja, måste jag säga. Ja, men vad står i den här versen? I den här versen så verkar det stå att allt vad vi ber om ska vi tro att vi får det. Med andra ord, vi ska tro att Gud svarar på alla våra böner. Det kan stämma. Han kanske svarar nej ibland. Men tar vi Gud på hans ord? Tror vi på det här verkligen? Tror vi att om vi tror att våra böner gör skillnad, att de faktiskt gör en skillnad? Helt rätt. Helt rätt. När vi tror så får vi enligt den här texten. När vi inte tror så får vi inte. Men vi kan, om vi tittar på löftet bara, så kan vi lita på att när vi har bett om någonting så kan vi tro att Gud har svarat på bönen. Vi kan tacka honom för att han har svarat på våra böner. Och det är tro. Att tacka honom för att han har svarat på vår bön. Men som ni säger så är det inte alltid så att Gud svarar på exakt det viset som vi hoppas. Vi kanske tror att det ska hända exakt nu på en gång. Men precis som ett litet barn inte kan förstå varför han inte får exakt som han vill varje gång han ber föräldrarna om något, så är det också med oss som kristna när vi ber till vår himmelska fader. Gud är för vis för att ge oss något som kommer skada oss och som kommer skada alla andra. Men vad vi kan lita på är att Gud ger oss det som vi själva skulle ha önskat om vi kunde se allt med Guds ögon.
Han kan också hjälpa oss att be rätt.
Mm.
Det är den här adapterfunktionen som jag hade på dagen, jag ska fäst vid det.
Aha.
Att han liksom formar våra tankar åt rätt håll och liksom klarnar den tankegången vilket är hans vilja. Om vi liksom andäktigt ber, så han formar ju våra tankar efter att vi lär oss att det på ett rätt sätt.
Helt rätt. Ha. Wow, det är en jättebra illustration. Jo, det kan stämma. Men bara för att vi inte får exakt det svaret som vi önskar få, så ska vi inte tro att vår bön inte har blivit besvarad. Vi ska inte säga, nej det gick inte, Gud svarade inte på min bön. Han svarar. Och vi måste ha den tilliten till att när tiden är rätt, när tiden är mogen, då kommer han att svara. Vi kan klamra oss fast vid löftet. Att vi kommer att få det när vi bäst behöver det. Jag vet, när jag jobbade på Lifestyle TV så var det många prövningar vi gick igenom, speciellt ekonomiskt. Och vi hade ingen annanstans att gå än till Gud i bön. De skulle stänga ner stationen, de skulle bara dra ut kablarna eftersom vi hade inte betalat räkningen som vi behövde göra varje månad. Vi bad och vi gjorde förstås de saker vi kunde göra. Vi talade på TV och gjorde de bitarna, men det kan inte övertyga någon på det sättet, utan det enda vi kunde vända oss till var Gud i de situationerna. Och vi bad, och varenda gång så fick vi pengarna precis när vi behövde det. Det är det som är ibland lite irriterande med Gud, att han testar, eller om jag får säga det så, att han testar vår tro. Han ser om vi är uthålliga in till slutet, eller om vi bara ger upp. Om vi hade gett upp och sagt, nej det går inte, vi ringer till företaget och säger, det fungerar inte, ni kan stänga av oss, vi har inte pengar. Det hade inte gått. Jag kan berätta om många exempel. En annan gång så skulle vi ha hälsoexpo i en i Malmö. Och vi hade ingen läkare som var där. Och vi bad att Gud skulle skicka en läkare. Vi ringde till alla läkare i hela Skandinavien för att försöka få tag på någon som kunde komma just de dagarna. Och det var ingen som kunde komma i princip. Och vi var frestade att ge upp. Men vi bad och vi fastade till och med. Vi sa, Gud, vi tror att du kommer att ge oss en läkare, för du har hjälpt oss att trycka alla flygblad. Du har hjälpt oss att få den här lokalen som vi ska vara i. Allt annat hade fallit på plats. Det är bara läkaren som saknas. Gud, vi tror att du kommer göra ett mirakel. Och det gjorde han. Bara 2 dagar innan så kommer en läkare och ringer och säger att jag kan vara med dem under den tiden. Helt otroligt. En läkare kommer inte loss så enkelt. Men Gud kan ordna de sakerna när vi ber och när vi har tro på att Gud kommer att svara. Även om allt annat ser mörkt ut. Det var det, nu ska vi se, det femte, var det? Nej, det fjärde villkoret. Det första var att be. Det andra var att känna sitt behov. Det tredje är att be om förlåtelse för varje känd synd. Och det fjärde villkoret är att tro. Om vi läser vidare i Markus 11 så ser vi ett till villkor. Vers 25 och 26. Om det är någon som har vers 26.
Nej,
jag vet att de flesta har inte det. Den har blivit bortplockad i vissa översättningar. Min har den i marginalen.
Och när i stan och fick man läsa?
Ja visst.
Så förlåt den. Om ni har en något emot någon, för att också eder fader som är i himlen må förlåta edra för syndes. Men om ni icke förlåter, så ska ej heller eder fader som är i himlen förlåta eder för syndes.
Den fanns i 1917.
Ja,
vad bra. Ja, just det. Det står samma sak i Matteus 6. Tolv. 14-15. Så man kan gå till den versen också om man inte har vers 26. Men ser ni vad det står här? Det står att det står ett villkor här. Och vad är villkoret? För att våra böner ska besvaras. Förlåta. Förlåta de personer som har gjort orätt mot oss. Vi kommer att bli förlåtna på samma sätt som vi är villiga att förlåta andra. Så om någon har gjort något orätt mot oss och vi känner nej, jag kan inte förlåta den där personen. Jag vill inte ha något med den att göra. Om vi känner på det sättet så kommer Gud att reagera likadant mot oss. Det skulle vi inte vilja. Vi behöver vara villiga att förlåta de människor som har gjort orätt emot oss. Ni vet, i Matteus 6:12 i Herrens bön så ber vi: förlåt oss våra synder så som vi förlåter dem oss skyldiga är.
Ja, så finns det någon människa som kanske säger att vissa synder går inte att förlåta.
Ja. Och det finns en synd som inte går att förlåta. Den oförlåtliga synden. Vilka synder är det som inte går att förlåta? Som folk säger. Ja, precis. Det var det Jesus sa. Den synden går inte att förlåta mot den helige ande. Men annars är... Ja, de också. Men om vi tänker mot en annan person. Är mod för mycket att förlåta?
Alla synder är ju lika.
Jag tror inte att Gud ser alla synder som lika. Det finns olika grader av synd, men för Gud så är alla synder stora. Om man säger så. Men det finns en gradskala också som Gud graderar det, absolut. Vi ska dömas efter våra gärningar, står det i Bibeln. Så det måste finnas någon form av skala. Men vi kan inte säga att någon synd är så liten så Gud inte märker den. Så på det sättet är alla är lika illa på det sättet. Men inte i skala, tror jag.
Ja. Men för människor är det ju stor skillnad mellan synd. Vissa är stora.
Ja,
det
är det nog inte. Ja, och på ett sätt är det ju sant att synd är synd. All synd separerar mig från Gud. Så på det sättet så är all synd synd.
Gud kan ju förlåta allt, men det kan hända att det är vissa människor så här som till exempel ett barn har blivit utsatt för som litet, kan vara väldigt svårt att förlåta som vuxen.
Absolut.
Jag tyckte att det känns väldigt skrämmande. Jag har hört om en som berättade om hur hon har ångest för att ha träffat sin förälder. För att ha varit med om så mycket och varit så får ångest det bara att hon måste vara till det på.
Absolut. Och jag tror att det finns lite missförstånd också angående just förlåtelse. För ibland så tänker vi att om jag förlåter någon så godkänner jag det som den personen har gjort. Jag säger att det är okej att han har gjort så mot mig. Det är inte vad förlåtelse betyder. Inte alls. Förlåtelse betyder snarare motsatsen, att det som den där personen har gjort är fruktansvärt, kan inte ursäktas på något sätt. Men jag befriar den från mitt min, vad ska man säga, hatet eller den frustrationen som jag känner över den, och jag lämnar det till Gud att skipa rättvisa. Faktum är, i sådana situationer när en person har varit med om något fruktansvärt, så kommer den personen aldrig att bli fri från det här förrän de kan förlåta det. eftersom alltid så kommer det här att sitta kvar, och de här ilskan och frustrationen kommer alltid att finnas där. Det enda sättet, det var någon som hade varit med om en sån fruktansvärd sak på en intervju, och då frågade intervjuaren den här personen, det här är ju hur fruktansvärt som helst, hur kan du förlåta den här personen? Och hon svarade, den som hade varit utsatt, att det är det enda sättet som jag kan bli av med personen. Alltså,
det tror jag verkligen sant. Annars lämnar du med ångesten.
Annars så finns den där hela livet och äter upp en inifrån. Det enda sättet att verkligen bli av med det är att förlåta den personen och komma till, och överlämna rättvisan till Gud. Och han kommer att göra en rättvis dom. Vi behöver inte oroa oss för den biten. Han vet precis hur det känns.
Men oförlåt en synd, så kan jag begå den. Om jag vet vad Gud önskar att jag ska göra. Jag står emot. Till slut tystnar den här rösten. Så jag känner inte behov. Är det inte den som är oförlåt en synd? Det var likadant på Noa tid. Det står emot. Hans vädjan är mer än 100 år.
Helt rätt.
Det har begått oförlåten synd. Och så kommer det att ske innan Jesus kommer.
Helt sant. Och vi kan förhärda våra hjärtan. Och det är det som är den oförlåtliga synden. För egentligen om någon är orolig att de har begått den oförlåtliga synden, så har de det inte. För Guds ande talar fortfarande till deras samvete och manar dem. Och det är tecken på att de inte har gjort det. Men en person som har begått den oförlåtliga synden har inget som helst intresse i Gud på det sättet.
Om jag ska gå tillbaka till det här med förlåta andra. Jag tror att kanske det är så att vi ibland tror att om jag förlåter någon, så måste jag liksom ha bara lugna och behagliga känslor mot dem. Men det kanske man inte har till att börja med. För att jag tänker mig att den här möjligheten att förlåta någon annan, det måste ju också vara en gåva från Gud. Jag har ju inte i mig själv att kunna förlåta en annan. Men om jag går till Gud och säger, Gud, jag vill förlåta den här andra, jag kan inte, men gör det du åt mig. Så sen kanske det dröjer ett tag innan mina känslor har hunnit upp till min tro, om du förstår.
Precis.
Men när jag plågas då av obehagliga känslor, så kan jag ju välja att säga att jag väljer att tro på att jag har förlåtit den där personen. Och jag struntar i mina känslor. Att man måste liksom påminna sig själv om att jag har förlåtit den där personen. Jag ska inte liksom älta det där.
Och
att det kanske är en process som sker i oss. Ja. Även om vi har förlåtit.
Och sen vill jag tillägga att för att man förlåter något, så betyder inte det att man ger tillåtelse att den kan fortsätta att göra samma sak. För fortsätter personen att göra samma saker, så visar den att den har ingen ånger. Man behöver lämna den personen. Man kan förlåta dem ändå. Man kan säga jag förlåter den personen, men fortsätt inte umgås med den på det sättet. Utan man får försöka, och det, ja, jag säger inte att jag har alla svar på det här, men det betyder inte att jag måste utsätta mig för vara en dörrmatta bara för att jag har förlåtit. Utan jag måste stå upp för det som är sant ändå. Är det någon annan som hade något att säga om det? Eller ska vi gå vidare?
Ja, bara det är just det där att tänkte jag på att ärrena kan lämna kvar. Trots att du har förlåtit, så lämnar ärrena kvar. På samma sätt som den här som slog in spikarna i dörrposten när barnen gjort någonting. När han bad om förlåtelse drog han ut den, men märkena var kvar.
Helt klart.
Så att det kan ju vara en viss skillnad.
Helt klart.
Man har förlåtit med
nästan. Alltså, kanske att det är svårt för oss att förstå och som aldrig har upplevt någonting besvärligt utan ja, och de som då har upplevt någonting som har varit verkligen besvärligt som kommer att sitta kvar hela livet så det kan ju vara en annan sak. Det kan ju vara svårare då. För oss som har haft det bra.
Jo, och det vill jag vara känslig för jag vill inte hävda min egen auktoritet och tycka, ja men det där tycker jag de borde kunna förlåta. Utan vi måste hänvisa tillbaka till Guds ord. För Gud vet, han förstår precis vad den här personen har gått igenom. Och han har gått igenom mycket värre saker. Det som Jesus gick igenom var långt värre än vad någon annan människa kan gå igenom. Och den orättvisa som han utsattes för var mycket värre än vad någon annan person kommer att få lida. Och när vi ser på att Jesus, han förstår. Men han var ändå villig att be på korset. Förlåt dem, Herre, för de vet inte vad de gör. Om han till och med var villig att göra det. Och han säger sen, var villig att förlåta andra. Oavsett vad de har gjort. Då kan det ge tröst. Men om jag som aldrig har upplevt något sånt hemskt kommer och säger, ja men jag tycker du ska förlåta. Det har ingen som helst vikt. Men när Jesus säger det som har gått igenom mycket värre. Då kan det ha effekt.
Det som du tog fram tidigare. Vi ser liksom inte allt det. Att Gud styr ju allt. Och om vi tänker på det här lika synder som bakar. Kan ha mäktiga följder. Mord är kanske en händelse som vi tycker är hemskare. Men att vi allihopa vet att bakar kan ha enorma följder i mångas liv. Det är synd.
Absolut. Och många gånger är de här synderna som inte syns direkt på ytan kan ibland vara värre i Guds ögon än vad andra synder är. Som stolthet och just förtal och de bitarna som har så stora konsekvenser.
Jag skulle bara säga en sak också. Att jag tror att även om du har är. Och jag tror faktiskt att vi alla har mer eller mindre är i vårt liv. Även om vi inte har upplevt så svåra saker. Andra kanske har större. Jag tror att vi alla har gått igenom saker och inte problem har i alla fall små är. Men när vi kommer till Jesus och blir födda på nu. Så vill jag i alla fall tro att han börjar den här processen av att hela. Och jag tror att han håller på och helar oss alla. Vi kanske inte blir helade över natten. Men jag tror att den processen pågår. Att vi inte behöver tro att det ska göra lika ont om 10 år som jag har nu. Utan Gud är nog också mäktig att hjälpa oss i det här, även om det tar tid.
Tack för det. Det är jättesant. Det fjärde villkoret är alltså att förlåta andra. En, två, tre, fyra. Ja, femte. Tack. Förlåta. Femte. Förlåta andra. Vad ska man säga? Finns det någon person som jag inte har gjort upp med? Gör upp med den personen. Så långt som det är möjligt. Förstås, den här personen kanske är död. Den här personen kanske inte går att få tag på. Det är en annan sak, men Om du har möjlighet, gör allt som man kan för att göra upp med den personen. Låt oss titta på det näst sista villkoret i Romarbrevet 12.
Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bön.
Så vad ska vi vara i bönen?
Uthålliga.
Uthålliga. Kan skriva upp en extra text, Lukas 18:1 och psalm 55:18. Lukas 18:1 står att Jesus berättar en liknelse för att vi ska inte ge upp i bönen utan be ständigt. Jag kan läsa det så jag inte citerar fel. Det står, Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Många av oss tröttnar alldeles för fort i bönen. Vi ber en gång och sen så blir det inte precis som vi önskar oss och så ger vi upp. Vi behöver vara uthålliga i bönen. Och ibland så undrar man, ja men varför då? Gud har väl hört min bön en gång. Varför ska jag nämna det igen? Blir inte det tjatigt för Gud?
Det var ju en, var det en kan som tjata och tjata och tjata. Det stod det man så sa.
Precis, så gav hon henne rätt. Det var den liknelsen som Jesus berättade i Lukas 18 här. Och så säger han, så se där, om den orättfärdige domaren till och med ger rätt efter att man har tjatat, så kommer Gud att göra det också. Inte för att han är som den orättfärdige domaren, men för att han bryr sig jättemycket om oss. Och när vi är uthålliga i bönen så visar det vår uppriktighet. Att vi verkligen tror och menar allvar med vår bön. Inte bara någon impuls som vi snabbt får och sen så lämnar vi den. Utan det är någonting som vi verkligen menar och vi önskar det från Gud. En annan sak. Jo just det, jag kan nämna det om fasta. För fasta har ju att göra med en del om... Det har att göra med bön. Ofta står det att man fastar och ber. Och jag har märkt att fasta, när man avstår från mat, man kanske dricker vatten under en hel dag utan att äta något. Det som är positivt med det är att man just kommer ihåg att vara uthållig i bön. För varje gång som man blir hungrig, man känner de där hungerkänslorna, så påminns man om, oj varför har jag inte ätit? Ja just det, jag ber. Och jag ber för just den här saken. Och då påminns man under hela dagen om det där. Och då hjälper den att vara uthållig. Men en annan aspekt också i varför vi behöver vara uthålliga i bönen är att vi befinner oss i en strid mellan gott och ont. Det är goda änglar och onda änglar som kämpar om människors sinnen. Speciellt när vi ber för andra människor så är det mycket, mycket viktigt. I Daniel, vi kan skriva upp den texten där jag... Jag skulle kunna ha gjort ett mycket längre studie. Jag hade en predikan om det här faktiskt för ett tag sedan. Men i Daniel kapitel 10 så kan man läsa om hur Daniel ber i 3 veckors tid. Han fastar och han ber. Och han får inget bönesvar. Tidigare när han hade bett så hade ängeln Gabriel kommit direkt och samma minut nästan. Men i Daniel 10 så ber han i 3 veckor utan att få svar. Och då ger ängeln en förklaring. När han kommer efter 3 veckor så ger han en förklaring på vad det är som har hänt. I Daniel kapitel 10 och vers 12 och 13. Det står så här. Han sa till mig, frukta inte Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud, har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ords skull. Han kom 3 veckor senare. Men hans bön var hörd direkt. Och det står att han kom för hans ords skull. Och vad hade hänt? Jo, fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Och då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna till mig, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Under 21 dagar så kämpade ängeln Gabriel med ondskans makter för att vinna kungen i Persien. För att han skulle ge en befallning om att kunna återuppbygga Jerusalem. Det här var en stor kamp som pågick. Om man jämför Daniel 10 och Esra kan man se vilket historiskt sammanhang det var i. Men om Daniel hade gett upp, vad hade hänt då? Ja, det står att ängeln kom för Daniels ords skull. Så hade Daniel gett upp, om han hade känt att det är meningslöst, då hade inte segern blivit vunnen. Så uthållighet i bön, det ger Gud större tillåtelse att arbeta på andra människors sinnen. För annars måste han respektera människors fria vilja mer. Det måste han också, men han respekterar vår fria vilja när vi ber för någon annan. Så om vi har en börda, låt oss inte ge upp. Låt oss be med tro på att Gud kommer att svara på bönen när hans tiden är inne. Låt oss gå till det sista villkoret i första Johannes kapitel 5.
Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.
Wow, vilket löfte. Om vi ber om något enligt hans vilja, så vet vi att vi har redan fått det. Vad är något som vi ber om efter Guds vilja? Om vi ber för en annan människas omvändelse. Är det enligt Guds vilja? Ja, det står Gud vill att alla ska bli omvända och komma till sanningen. Vi kan vara 100% säkra på att Gud ovillkorligt kommer att besvara den bönen som vi ber om. När vi ber om något enligt hans vilja. När vi ber om seger över synd i vårt liv. Är det Guds vilja att vi ska helgas? Helt klart. Han vill inte att vi ska vara fast i Satans slaveri. Om vi ber om seger över synd, så kan vi vara 100% säkra på att han har redan svarat. Vi kan tacka honom för det. Men vi behöver också be enligt hans vilja. Ibland så vet vi inte exakt vad vi bör be om. Men vi kan säga som Jesus sa i Getsemane. Inte min vilja, men din vilja ske. Vi kan ta fasta på bibelord när vi läser något i Bibeln. Vi kan säga till Gud, Gud, du har sagt i ditt ord. Kanske är det att vi frestas och vi säger, Gud, du har sagt i ditt ord att ingen frestelse ska vara för stor för er. Så jag tar fasta på det löftet. Gud, du har sagt det. Och du har sagt att om vi ber om någonting enligt din vilja, så kommer du att ge det. Vi kan liksom ställa honom till svars för det som han har sagt. Han kommer att hålla det han har sagt om vi gör det. Och det är inte att vara respektlös. Det var det som Moses gjorde, kommer ni ihåg? När folket hade syndat, så kom Moses och han sa, Gud, men du har sagt att du ska kalla ut ett folk. Och han sa vad Gud hade lovat. Och han använde det som argument för att Gud skulle svara på hans bön. Och det kan vi göra också. Be enligt Guds vilja. Det är den sista principen. Min appell är helt enkelt, jag ställer frågan, har det varit tydligt idag det som vi har studerat om bön? Och en viktigare fråga, först är det då tydligt. Och en viktigare fråga, är det din önskan att applicera dessa principer i ditt eget liv? Är det din vilja att applicera dessa 7 principer i ditt liv, att be, att inse våra behov, att be om förlåtelse för varje känd synd, att be i tro, att förlåta de personer som har gjort ordet mot oss och vara uthålliga och be enligt Guds vilja. Då kan vi lita på att Gud kommer att svara på vår bön. Ska vi be? Vår himmelske far, vi vill prisa och tacka dig för de löften som du har gett i ditt ord. Och vi tackar dig för att vi kan ta fasta på dem. Och du har sagt att om vi ber om något enligt din vilja, så kommer du att höra vår bön. Och jag vill lägga fram bönämnen inför dig. Jag vill be för församlingen här i Jakobstad. Jag vill be att du ska vara med oss i den verksamhet som vi gör här. Hjälp oss att kunna nå ut till de människor som inte har hört om det ännu. Och vi tackar dig för att vi kan lita på att du kommer att svara den här bönen. För det är också din vilja. Herre, jag ber för varje person här inne som, eller som vi känner, som på något sätt kämpar med något svårt i deras liv. Kanske är det om förlåtelse, kanske är det någon specifik synd i ens liv. Jag ber att du ska ge dem seger. Hjälp oss att reflektera dig mer och mer. Och vi kan lita också på att du hör även den bönen. Och vi vill så överlämna oss själva och resten av den här dagen helt i dina händer. I Jesu namn. Amen.